Podplay.
En del artiklar skrivs ju väldigt snabbt, andra tar flera dagar eller veckor eller många månader att få till. Den serie reportage om Sveriges nationella bombskydd som DN har publicerat under senare tid, den har föranletts av ett långt arbete. I Studio DN idag om hur de reportagen har blivit till. Välkomna, jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, så låter det när Sveriges nationella bombskydd under kontrollerade former spränger gamla granater och annan ammunition. Bombskyddet är en växande enhet inom polisen. DN har följt deras arbete under 5 månader och skildrat vad de gör i flera artiklar. Så idag säger vi välkommen till Amanda Lindholm som är reporter på DN och till fotograf Lotta Herdelin. Välkomna!
Tackar!
Tack!
Hörni, lite kort, vad gör den här bombskyddsenheten för något?
Ja, det de är mest kända för att göra är väl kanske att rycka ut när det är något misstänkt föremål på stan. Om det är någon som har hittat någon väska någonstans eller något annat suspekt föremål. Eller när det har inträffat en explosion så kommer de dit och ser till att platsen är säker och arbetar på. Men de gör också en hel del förebyggande arbete där de omhändertar potentiellt farliga föremål.
Just det, som de ibland då spränger på säkert sätt som vi hörde här i början.
Precis.
Det är ju ofta så att det är många som har läst om bombskyddet. Man har sett nyhetsnotiser flimra förbi där det står att bombskyddet är kallat till platsen. Men det vi var intresserade för är liksom, vad står det för? Vad gör de? Och det är viktigt att belysa den här vågen av sprängdåd på allmänna platser och inte minst i bostadsområden och vad som finns bakom den här statistiken.
Mm. Varför är den här lilla enheten, den är inte så liten längre, men varför är den så hemlig då och så speciell? Det var ju till exempel viktigt i de artiklar ni har skrivit att inte använda riktiga namn och sådär. Varför är det så?
Ja, men det är ju en samling personer som kan väldigt mycket om detta med sprängningar och sprängämnen och har en speciell kunskap. Och med den specifika kunskapen så hamnar de väl också i ett känsligt eller utsatt läge. Mm. Vad kan man mer säga, Lotta?
Nej, men det är väl det. Alltså, jag tycker att det räcker. Det finns ju naturligtvis en potentiell hotbild mot de som besitter den här kompetensen. Så är det ju.
Hur gick tankarna här innan ni började det här arbetet? Liksom, vad var utgångspunkten? Vad visste ni då?
Då hade man ju hört väldigt mycket om sprängningarna i Sverige som har ökat ganska mycket under ganska kort tid. Och vi ville väl dels berätta om den här gruppen som ju kanske är de som arbetar absolut närmst det här. Vilka är de människorna och hur ser deras arbete faktiskt ut? Men vi ville väl också genom att berätta om deras arbete faktiskt berätta något mer om utvecklingen i sig och inte minst det som Lotta nämnde tidigare, hur det påverkar människor som är berörda av det här, som blir drabbade av sprängningar i deras eget bostadsområde till exempel. Mm.
Det är ju inte okomplicerat att komma in i sammanhang där det finns också mycket sekretessbelagd information och det finns väldiga restriktioner kring vad man kan göra och sådär. Hur gjorde ni för att få komma in här då?
Ja, men vi tjatade på väl en del. Nej, men vi berättade vad vi ville göra och frågade om det skulle vara möjligt. Och sen frågade vi mer och så berättade vi lite till och ja, men till slut så fick vi en dialog och det var väl en viktig sak att jag och Lotta fick prata mer och berätta vad det var vi ville göra.
det är ju ofta en väldigt lång process som ligger bakom att ta sig in i sådana här lite mer slutna rum eller liksom organisationer eller myndigheter som handhar känslig information. Och det är ju en lång, lång process som ofta tar liksom inte veckor och inte månader utan kanske år. Och det handlar ju också om att vi exponeras för mycket information som är känslig. Så det gäller ju också att vi då kan hantera det. Mm. Att vi har förtroende att hantera det.
Just det. Ni har ju följt då det här arbetet i flera månaders tid. Men det betyder ju inte att ni har hängt med bombskyddet 9-5 varje dag under veckorna. Hur har det här arbetet gått till?
Ja, men det är precis som du säger. Det har varit väldigt olika. Vi har ju varit med. Vi har ju velat komma så nära det går i bombskyddets vardag. Och där har vi fått vara med på en del övningar, en del rutinärenden. Men sen har vi också varit med vid några tillfällen där de har varit ute på skarpa uppdrag. Men då har det oftast varit under samma förutsättningar som annan media. Men under de här månaderna så har vi, vissa veckor så har vi tillbringat mycket tid med att prata med bombtekniker och andra nyckelpersoner och följt med deras arbete. Och ibland har det gått flera veckor utan att vi har träffat någon alls.
Ibland kan det vara så här i Sverige, tänker jag, att det är svårt att få följa med till exempel polisen på vissa typer av uppdrag därför att man vet inte vad som kommer att kunna hända och att det kan avslöjas väldigt känslig information som man inte vet att den kommer att komma upp. Det finns ju en del andra länder där reporter får följa med i polisbilar hela nätter, men så brukar det ju inte vara i Sverige. Lotta, du har ju följt även nationella insatsstyrkan i tidigare reportage. Vad är det som gör att du som fotograf har intresserat dig för den här typen av miljöer?
Men det är ju så att till exempel en organisation som NI besitter ju kompetenser som att om de används fel så kan de ju faktiskt hota demokratin. Och därför är det ju intressant vilka människor är det som jobbar där, hur tänker de, vad snackar de om på fikarasten, vad är det som driver dem, hur resonerar de. Och jag drivs ju av att berätta om människorna bakom statistiken och ta in läsarna i miljöer som annars är slutna. Och det kan ju handla om svenska barn i ett flyktingläger i Syrien, eller det kan handla om närvaroskildringar från platser där klimatförändringarna har en kanske direkt påverkan på människors liv här och nu. Hotad biologisk mångfald i Australien, eller det som jag jobbar med just nu som klimatförändringar, hur det påverkar våra militära strategier. Så det är liksom, det är en drivkraft som jag har att på olika sätt öppna upp de här lite mer slutna rummen. Mm. Och jag kan säga en sak, och det både jag och Amanda jobbar ju väldigt växelvis med längre, större projekt, men också blandar det med liksom snabba nyhetsjobb. Så det är liksom inte så att vi jobbar med det här i 5 månader och sen så liksom är vi inte tillgängliga för andra jobb, utan vi jobbar ju liksom i olika tempo hela tiden, så det här är bara en del av vårt arbete. Mindre del egentligen. Mm.
Vi ska alldeles strax prata mer om bombskyddet och dess framtid. I Studio DN idag pratar vi med Amanda Lindholm och Lotta Herdelin om bombskyddet som de har följt under flera månader. De har ju många uppgifter som vi har varit inne på. Till de vanliga uppgifterna hör det som ni skriver om nu i helgen, där någon har hittat sprängmedel bland gammalt bråte på vinden. Där måste jag säga att jag har en egen erfarenhet av det där. När jag bodde i Washington så var det då kom The Bomb Squad till våran gata för att de hade hittat i en gammal öppen spis en kanonkula från inbördeskriget. Ja, oj. Så att Bomb Squad kom och tog med sig den där och stängde av hela gatan. Den detonerade sen. Så det var jättefarligt.
Nej!
Så det var ju väldigt spännande. Ja, det var en liten parentes. Det är ändå så att de har ju fått mer allvarliga saker att göra. Det svenska bombskyddet inte minst hemgjorda bomber, där man bara hade en handfull om året, kring 2014 skriver ni, till många, många fler idag. Vi ska bara höra vad chefen för bombskyddet Marie Borg har sagt till er.
Man kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte roligt att titta när vi inser vilken skada skulle den här typen av laddning faktiskt kunna orsaka.
Ja, de här grövre sprängningarna, det är ju att man måste alltid vara beredd på det mest extrema. Vad är det som oroar de här personerna som ingår i bombskyddet? Vad oroar dem mest?
Ja, vad oroar dem mest? Det är intressant med oron och rädslan. En av de här bombteknikerna som är med i reportaget, eller ett av reportagen, hon berättar att hon tycker det är mindre läskigt att arbeta med bomber och sprängningar än som hon gjorde tidigare och åkte ut på 112-larm. Hon tycker att hon har bättre kontroll på de här. De här laddningarna ligger ofta där de ligger, tror jag att hon sa till oss. De säger också att man kan inte vara så rädd och så orolig, för då gör man inte ett bra jobb.
En berättelse som liksom fastnade hos mig just kring liksom hur rationellt de förhåller sig till risk och fara. Det var när en av dem berättade att han var med vid en väldigt, väldigt, väldigt farlig incident. Och då så såg han till att hålla sig riktigt, riktigt nära det farliga. Istället för liksom 1,5 meter därifrån. Därför att han visste att om han skulle bli skadad så var det bättre att helt och hållet inte överleva. Än att bli väldigt, väldigt, väldigt skadad. Men liksom... ja, överleva. Så den där överväganden liksom verkligen fastnade hos mig.
Vad skulle du säga, Amanda?
Nej, jag tänkte bara att alla har nog sina egna strategier. Och jag tror att det är precis som han som du refererade till, Lotta, den här tidigare bombteknikern. Han pratade ju också om att det är viktigt att kunna förhålla sig till så pass stora saker som döden. Eftersom det kan i absolut värsta fall vara en del av ens arbete.
Och sen är det ju såklart en del av allas, man kan ju dö hela tiden, men här är det ju någonting som är enormt konkret. Det är ju spännande det här med vem som söker sig till bombskyddet. Ni skriver också att det är hemligt hur många de är, men att det är någonstans mellan 70 och 100 och att man söker fler personer hit. Vem är det som söker och vem är det som lockas till de här tjänsterna där man kanske behöver vara extremt stresstålig då och väldigt noggrann? Vem blir bombtekniker?
Ja, jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag träffade den här gruppen och fick höra mer hur man tänker kring rekrytering. För när jag tänkte tidigare kring bombskyddet så tänkte jag ju på väldigt farliga saker och jag tänkte att de som sökte sig dit var väl lockade av det. Men det visade sig att det som är absolut viktigast är att inte vara särskilt kicksökande. Dels för att det såklart är farligt, men också för att mycket av deras arbete är ganska, kanske inte lugnt, men... Ja, hur ska man beskriva det, Lotta? Man måste vara intresserad av, nördigt tekniskt intresserad. Man måste ha stort tålamod och framförallt så tryckte ju många också på att man måste vara en väldigt bra, väldigt härlig person.
Mm. De lever ju väldigt nära på varandra, både i bombskyddet men även, alltså, de tar ju höga risker tillsammans eller de utsätts för risk tillsammans och då på något vis så måste man ju funka väldigt bra i team. Och det är väl lite grann, alltså jag tänker på både antagningen till bombskyddet och till insatsstyrkan. Så när man, innan jag hade varit inne mer i de här verksamheterna så trodde jag kanske att, ja, som till NI, att då är det liksom att man ser ut på ett speciellt sätt eller har en viss framtoning. Och att vid första uttagningen att det kanske var den som var störst och såg starkast ut som skulle få platsen, men det är absolut inte så, utan det är den som liksom kanske inte alls gör det starkaste första intrycket, men som efter tid eller på liksom uthållighet och liksom mental styrka syns liksom inte först, men vinner i längden.
Mm. Mm. Och det är också extrema mängder information som de behöver hantera. Det är konstanta vidareutbildningar. Det är också väldigt brett det de håller på med, och de måste hela tiden hålla sig uppdaterade om vad som händer på respektive område. De har ju också hand om, de måste också hålla sig uppdaterade på det här som heter CBRN, som är kemiska, radiologiska, nukleära ämnen. Så deras uppdrag är väldigt brett, och de måste kunna väldigt mycket saker, och de måste ha tålamod att sitta ner och läsa på.
Mm. Är alla poliser i botten?
Det vågar jag inte svara på. Många är det.
Jag vill bara prata lite grann mer om det här med vad vi som journalister då går in med för slags roll här. Ni kommer in här, ni bygger upp ett förtroende med polisen och så, vet att ni förmodligen kommer att se ganska mycket information som man inte kan hantera. Kan ni berätta någonting om den här överenskommelsen ni hade med bombskyddet när ni gick in i det här arbetet?
Jag kan berätta kort först, och kan väl du ta vid sen, Lotta, för du är så bra på att ge en bild av hur det här fungerar. Vår överenskommelse med dem handlar om att vi inte ska skriva något som, eller visa något som avslöjar vilka de här operatörerna är i nationella bombskyddet, eller något som kan äventyra rikets säkerhet. Det är egentligen det hela. Och gällande vad som kan vara känsligt för nationella bombskyddet, så kan inte du berätta lite om det, Lotta?
Om man bara tänker liksom olika situationer som vi kan hamna i liksom när vi är inne i verksamheten och följer den. Och det är ju inte så att det går någon pressekreterare bredvid och pekar på vad vi ska göra och inte göra, utan vi har rört oss rätt fritt. Och det som är, till exempel om vi tänker oss två olika situationer, om i ena fallet att vi kommer in i ett rum där det hänger en almanacka med någon lättklädd dam, och så tar jag bild på det. Skulle vi få publicera den bilden? Ja, om det nu fanns en sån almanacka så skulle vi få publicera den bilden. För det är ju liksom möjligen pinsamt, men det är liksom inte något hot mot rikets säkerhet att visa att det finns en sån almanacka. Om jag är inne i ett utrymme där som är fullt med stegar, som man ser liksom hur långa de här stegarna är, ja, nej, men då kommer det vara svårt att få publicera den bilden. För det kan avslöja en förmåga som de har, och det kan vi inte avslöja. Så att det är väl två exempel på hur det kan se ut i praktiken.
Och sen finns det ju vissa delar där vi sannolikt inte alls har fått sett någonting överhuvudtaget, kan man ju tänka sig.
Mm. Just det. Och avslutningsvis bara, det är ju så att journalister blir ju ganska ofta inbjudna av företag eller organisationer som vill att man ska komma och titta eller skriva om deras produkter eller tjänster och så. Det är ju för att de ofta ser redaktionell uppmärksamhet som att den är något, det är värt väldigt mer än att köpa reklamplats. Och där är ju medier som Dagens Nyheter väldigt restriktiva, och vi vill ju ha att det ska finnas ett nyhetsvärde i så fall. Och vi betalar ju alltid för oss och så. I en sån här sits då, när vi vill in någonstans, då hade ju polisen lätt kunnat säga så, nej, det här tycker vi verkar för mäckigt. Vad tror ni att polisen ser genom en sån här, genom att släppa in er? What's in it for them?
Ja, men de tycker ju också att deras arbete är väldigt viktigt, och det är ju inte, en del i varför vi ville skriva det här var ju att det inte, den här gruppen har inte blivit så skildrad tidigare, så man kan väl tänka sig att de också ser ett värde av att de syns mer. Men det jag och Lotta hela tiden har fokuserat på är ju vad som är journalistiskt intressant för oss och för DNs läsare. Och genom att följa deras arbete så tycker vi att vi har kunnat berätta en hel del som vi inte hade kunnat berätta om vi inte hade gjort det. Vad säger du, Lotta?
Nej, men jag bara tänker på hur processen har gått till och hur den har utvecklats, så har det väl snarare varit så att vi gick in i det här med några frågor kring verksamheten, vad vi var intresserade av. Men sen har vi efterhand, vart efter vi har lärt oss mer och förstått mer om hur de jobbar, så har vi begärt eller önskat tillträde till en massa olika delar av verksamheten och sådär. Så att det har ju inte varit tvärtom att de har sagt men titta här eller titta här, utan det är vi som har styrt processen.
Mm. Stort tack ska ni ha, Amanda och Lotta, och fortsätt skriva och ta bilder.
Tack.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.